Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen denna vackra vårdag. Avsnitt 109 är vi på. Jag heter Pontus Wolf och är musiker och producent bland annat. Och du?
Ida Thrén, författare och lite allt gäller och kulturjournalist och annat.
Verkligen, verkligen. Välkomna.
Tack. Eller ja. Och, välkomna ska jag också säga.
Och välkommen hem till mig ska jag säga. För vi är ju hemma hos mig.
Ja, jag sitter här i Casa de Wolf Billgren och tittar ut över Mosebacke och Söders höjder och ja. Mälaren kanske man ser en liten glimt.
Mälaren, ja visst. Det är som en tåbe serenad.
Ja, det är faktiskt det. Otrolig utsikt här. Men, ja. Mm.
Men den här utsikten är ju på väg bort.
Ja, det är slutet på en era.
Ja, det ska inte byggas något i vägen, men jag ska flytta.
Pontus ska flytta. Jag passar på att njuta och supa in den här utsikten så mycket man kan.
Verkligen. Du var ju på fest här.
Ja, precis. Då fick man ju titta ut by night.
Verkligen.
Utsikten by night.
Det var ju, vi visste ju inte om det då, men det var ju en utflyttningsfest.
Ja.
Det blev ju klappat och klart mellan det att inbjudningarna gick ut och att festen var.
Mm.
Så vi brukar alltid klaga på att vi är de som har fest. Mm-hmm. Och att sen när man har, eller klaga och klaga, men så här, nu har vi 40 innestående fester från andra. Och sen så börjar det bli tråkigt att vänta och så har vi en till fest.
Ja.
Man får liksom acceptera att man är det ena eller andra. Mm.
Ja, jag störde mig mycket på det också förut. Att jag ofta var den som bjöd över folk. Alla var alltid hos mig. Mm, och så var det ingen som bjöd mig någon gång.
Nej.
Så nu har jag bara slutat. Ja. slutat bjuda folk.
Men det är lite som ett så här producent, man liksom har det, den rollen, att samla alla.
Ja, jag vet inte vad det är som gör, folk är rädda för, jag tror de ska bli så himla perfekt allting, man tänker att det måste vara så perfekt när man ska ha fest.
Vi hade ju inte mycket, vi hade ju vin och ballonger.
Ja, det men ni har ju utsikten.
Vi har utsikten också, ja. Och att vi kallade det förfest.
Det
tyckte
var
jag var smart. Mm. För då kan man ju liksom, vi tänkte vi kastar ut alla vid 10 och så blir det 11:30. Och så hade vi liksom listat till Södra Teatern redo. Så att vi hade en destination för alla att gå ut.
Det är nog klokt att man liksom, jag tror avsätter, särskilt om kanske lite äldre, om man inte längre i feståldern sådär. Då tror jag det kan vara bra att ha en ganska tydlig inramning, så här, det här är det som gäller.
Ja.
De här tiderna, lite... Vad som bjuds på och så vidare.
Då kan man ju vara många också. Då kan man ju vara alla man känner.
Ja, det är inspirerande Pontus. Du inspirerar oss alla att ha mer fest.
Tack så mycket. Minns du Melodifestivalen?
Jag minns Melodifestivalen. Alltså Mauritius
och Shostakovich.
Marcus och Martinus heter de ju. De vann. Alltså jag måste säga att de är otroligt sympatiska, de här pojkarna.
Ja,
de är gulliga alltså. Jag har inte så mycket upp. Ja, låten var väl catchy liksom. Mm. Jag fattar inte riktigt varför den fick så otroligt mycket höga poäng.
Nej.
Men de är ju två gulliga killar typ. De verkar väldigt sympatiska.
Och säkert.
Ofarliga.
Ja, det är väldigt bra. Jag tyckte det var spännande. Dels varför jag frågade att jag, om du minns den är, för att för mig känns det som att det var jättelänge sedan.
Mm.
Fast det var i förrgår.
Jaha, vad har du gjort?
Ja, men vad har jag gjort? Nej, men och sen så känns det som att det var nyligen som vi poddade tillsammans. Men det var ett par veckor sedan.
Ja, det var mer nyligen än Marcus och Martinus.
Precis, så att jag tänkte på att det är så här, vad är det som gör att saker förskjuts bakåt i tiden på en gång?
Oj, du är inne på djupa territorium redan.
Ja, med en gång. Mm. Och det kanske är att det känns så här, Melodifestivalen är epitetet av, eller det är liksom höjden av ett uttömt ämne.
Ja,
när det har varit de här
upprepningen.
Ja, när det har varit de fem deltävlingarna och final, då är man så klar med det.
Mm.
Alltså det blir som ens femte, sjätte semla. ungefär.
Man den var inte lika god som den första.
Nej, alltså, precis.
Nej, då var den inte.
Så nu vill man liksom bort ifrån det med en gång.
Men som jag har sagt lite tidigare i podden, så det är väldigt strategiskt, tror jag, av SVT att lägga de här, förlägga de här olika melodifestivalerna. Mm. För att dels har vi då rädda februari när folk mår piss. Mm. Vi har liksom hittat på något kul. Ingen vill gå ut och göra någonting.
Inga pengar eller?
Inga pengar, nej. Exakt. Istället för att då folk ska sitta hemma och tjuv och bli deprimerade. Det är ju en folkhälsoinsats. Då har vi något lördag att se fram, något att se fram till varje lördag. Mm. Dels det. Men också, som jag sagt upprepade gången förut, och jag fortsätter säga det igen. Jag tror ju att Melodifestivalen är en integrationssatsning.
Ja, just det.
Att vi har den här vi har ju ingen riktig gemensam svensk. Vi har ju högtider, jul och så vidare. Men det saknas ju, vi har ju inte det religiösa längre. Och då behöver vi samlingsplatser. Watercooler underhållning helt enkelt. Mm. Alla kollar hemma på streaming i sin egen takt. Mm. Men med Melodifestivalen, vi kollar tillsammans.
Det ockuperar ju också alla sociala medier. Så att liksom alla, från oss grandmothers som har Facebook och nu TikTok.
Just det, till, Pontus på
till TikTok. Till de mindre barnen som man kan leva ut sitt mellointresse också gratis. Det är inte som att man måste liksom betala för det i någon annan miljö. Eller liksom följas. Man köper ju inte samlarbilder och sätter i ett album. Utan det är ju ganska free of charge.
Ja, precis. Men jag fortsätter att säga det igen. Vi måste ändra tiden på Melodifestivalen till 7. Varför börjar det 8? Nej, jag har sagt, jag tjatar det här varje år. Men varför? De som tittar är förskola och lågstadiebarn.
Mm.
Varför ska de vara uppe till 10 en lördag och bli trötta hela helgen?
Men du måste inte låta dem vara uppe. Nej, alltså, men de får bara se låtarna, sen går vi och lägger oss. Ja. Så får man höra på morgonen vem som vann.
Okej, det beror väl på vilket barn man har. Men jag tror, varför inte börja 7? Alltså varför inte bara lägga den timme tidigare? Bögen ska ändå ut och förfästa, de ska ändå ut sen och ha kul.
Ja,
Vilka alla, det är bögar och barn som kollar på det.
Ja,
och så lite annat strött folk som gillar. Alla kan göra det tidigare. Det finns ingen som kommer missa någonting.
Nej. Finns det någon rättvise tanke i att alla ska ha hunnit äta middag?
Men herregud, ät framför tvn, vad är det? Det är jag som tycker det är bäst.
Ja, okej, när jag bara vrider och vänder. Ja, om vi nu ska skicka in den här motionen så vill jag att vi tänker på motargumenten innan. Så att vi kan bemöta dem.
Ja, men middag, okej, det är väl det
jag enda. Jag är bara devil's advocate.
Ja, men det var väl det bästa argumentet jag har hört hittills.
Måste tänka på middag. Men en version av Mellolåtarna som har florerat, det är ju de här där man tar bort instrumentalen. Alltså att när man,
gud, jag har hört det.
Ja, de här a cappella-tagningarna. Som alltså, vad ska man säga, det kändaste exemplet blev väl Samir och Viktor.
Det lät inte så bra alltså.
Men jag kan inte hålla med. Alltså jag håller med om att så här, nej, det här var inget jag vill lyssna på.
Mm.
Men jag tycker deras insats är toppen.
Ja, ja.
För att det är liksom, då har de ju tagit bort alla stämkörerna, alla dubbningarna, allt är förinspelade och så hör man bara deras liksom live-tagning. Mm. Men det är ju bara energi. De bara ger ju, det mer exponerar ju, vad är det här för låt? Ja, det är en låt som inte ska sjungas bra.
En låt som är till för att glädja människor.
Ja, verkligen. Mm. Som de själva sa. Men det, jag tycker det är en rolig, allt sånt där är ju lite, för att det gör ju också att så här, ingen av låtarna låter bra. Det var ju väldigt få i år som var med för att så här, jag sjunger bra. Även om de sjunger bra, nästan allihopa.
Mm. Ja, men alltså, jag tycker det är så synd att man, det är ju underhållning. Alltså, man vill ju ha de här lite campy, Camilla, Gunilla, Gunilla Persson och Samir och Viktor. Alltså, man vill ju ha det ju, och den här Robert Fuchs. Alltså, man vill ju ha underhållning, det ska ju vara glitt. Och kul. Det ska inte vara någon så här tråkig tjej med gitarr. Alltså, kom igen.
Ja.
Jag älskar, det är det jag lyssnar på personligen.
Ja,
tråkig tjej med gitarr. Ja. I love it. Men det här är ju underhållning. Mm.
Sen tycker jag en svår grej med, för vi brukar alltid betta på vinnaren. Då har vi ett system där man satsar på vem som kommer 1, 2, 3, 4, 5 och jumbon. Mm. Så får alla skriva på det på varsin lapp. Och så får man 3 poäng för ettan, 2 för de andra placeringarna och 1 poäng för om man sätter jumbon. Mm-hmm. Om man sätter dem på exakt samma plats. Mm-hmm. Jag har vunnit 4 år i rad.
Oj!
Det känns väldigt bra. Men i år var det svårare än någonsin.
Det för var svårt faktiskt.
Och jag vet inte om det har att göra med den nya general managern eller vad det heter. Karin Gunnarsson som har tagit över efter Christer
Björkman.
Mm. Hon har en lite mer laid back roll. Hon visar sig ju inte.
Ja, jag visste inte att det var hon som tagit över. Ja.
Nej, men du kanske har märkt att han inte är där.
Nej, man märker hans frånvaro.
Men jag undrar om det fanns någonting i hans geni att ta fram en klar favorit.
Oj. Som man kände från början, alla visste. Det är som i film. Mm. När, alla bra manus har ju det här ögonblicket när man känner så här, alltså jag vet att de kommer bli ihop. Jag vet det. Ha. Och så känner man sig så smart. Alltså jag sa ju det när de väl blir ihop. Det är ju som att manuset har skrivit till sig själv. Som att det är en slump att så här, jag har överlistat manusfattaren. De är långt före mig. Alltså jag är ingen detektiv här. Jag har ju skrivit plotten. Liksom. Men som läsare eller tittare vill man känna sig smart.
Ja.
Och så kan det vara också, jag visste Loreen skulle vinna.
Ja, verkligen. Nej, men om det var en grej jag kände i årets final då var ju inte smart. För att jag fattade ju på förhandstipsen att Mercurius och Martin skulle vinna.
Martin och Mercurius. Ja.
Men i övrigt så satte jag Cassiopeia på plats 4. Det var helt random. Men annars hade jag bara fel. Men jag vann på det skitresultatet. För jag tänkte så här, jag trodde Danny var en favorit för att det var liksom narrativet att han är ständiga tvåan. Han hamnade ju långt ner.
Ja, hans låt var väl lite så här, kändes inte så fräscht upp. Nej, han var jättebra tycker jag, men låten kändes lite så, jag har hört den här förut.
Många gånger.
Ja.
Ja, men det var den tillhörde ett gammalt mellospråk.
Mm. Ja, vis. Lite så. Mm.
Men så var det med fler, men att den skulle vara så slagen liksom. Ja, jag tyckte det var väldigt svårt.
Vem trodde du skulle vinna då?
Tippat. Jag trodde att de skulle vinna. Jaha. Men en vecka innan så trodde jag att Danny skulle vinna.
Jaha.
För att den lät så här, ja men så här minns jag att Mello lät.
Typ. Och vad trodde du skulle komma tre?
Ett har trodde jag Jacqueline.
Ja.
För det var min favoritlåt, men den blev sämre och sämre med jag hörde den.
Ja, problemet med den, alltså, jag vet inte om jag ska formulera det utan att det låter lite taskigt. Alltså, hon är skitsnygg, låten är bra, hon sjunger fantastiskt bra, hon dansar bra. Men det var liksom ingenting, det var inte det här som kändes qua. Det var liksom ingen riktig magi, ingen karisma. Kanske taskigt, hon kanske har karisma i andra sammanhang.
Mm.
Men i det här, det lyfter liksom inte riktigt, tyckte jag.
Men kan det vara lite att det inte är en sån...
typ.
Ja, just det. Visst, så här, det här är en soul-låt.
Mm. Jag kände inte riktigt det hjärtat. Typ.
Nej, kan det vara lite att det, är så här, att det inte är en sån publik?
Mm.
Att det inte uppstår så här, elektricitet
i arenan? Nej, de mest elektriska ögonblicken i Melodifestivalen. Nu är jag ganska ny med att titta, för jag har inte tittat på typ 20 år förrän jag fick... Mm. Liksom, Dream blev 5 eller 6 år innan jag inte kollat på det sen jag var barn. Liksom. Men de här åren har jag tänkt på det att de bästa framtiderna är nästan alltid de här lite mer eklektiska campy mello-ögonblicken. Just det är då det verkligen så här, ja, men typ fucking snusk. Alltså, eller typ Gunilla Persson. Eller så här.
Ja.
När man har de där, man känner liksom att det här är något, eller Cassiopeia, att det finns något lite glitter och camp och lite så här oväntat i det.
Mm.
Det här är sitt element.
Ja.
För att de andra är inte i sitt element.
Nej, helt sant. Det här är någonting jag måste ställa upp på årligen.
Ja, nu liksom. Är vi här igen. Och liksom, jag tänker att Melodifestivalen handlar väl mycket också, för de flesta genrer handlar det inte om att vinna, utan snarare att visa upp sin senaste låt för att få streams. Mm. Typ. Jag tänker att de här, till exempel Jay Smith, han spelar country, han trodde inte han skulle vinna Melodifestivalen.
Nej, för honom trodde jag mer på än hur det gick.
Ja, okej.
Okay. För att där tänkte jag, det här är Svennebanan.
Jo, men kanske inte kan man komma etta, men man tänker så här, nu kommer jag nå en ny publik, en enorm publik.
Mm.
Men ja, ska du vara med Pontus?
Det får vi se. Vad skulle jag kunna bidra med då? Jag skulle kanske göra någonting live.
Mm.
Förutom alltså bara att det händer någonting i stunden. Det är så himla liksom repat.
Ja, det måste kännas lite mer.
Ja.
Men, ja, vi får tänka på saken.
Jag har varit väldigt inspirerad gångna åren av såna här alltså jag har pratat mycket om Romy här. I
just det, brittiska sångerskan.
Ja, Dance or Rave från XX. Och en av hennes producenter, Fred Again, som gör massa musik.
Punkt, 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 punkt.
Ja, precis.
Punkt, punkt, punkt.
Men där man, sån här liksom, när man samplar musik i The Moment.
Mm. Typ,
alltså att man gör, han och de gör ofta beat på så här, nu är jag på ett bord och nu är jag på ett glas.
Mm-hmm.
Och så loopar man det. Och så, alltså att man gör lite en så här Ed Sheeran show på det. Att man gör en kort loop och sen står det och rullar och så sjunger man på det.
Mm.
Sånt har ju inte prövats där riktigt än.
I Melodifestivalen?
Ja, exakt. Mm-hmm. Men jag vet inte om någon annan i Sverige har upptäckt det heller.
Nej.
Det finns en artist som heter Jacob Collier. Har du koll på honom?
Jag känner igen namnet, men jag vet inte. Mm.
Han, för vår äldre publik så ser han ut exakt som en ung Robert Broberg. Alltså, eller han har den gamla Robert Broberg-looken när han var 60-65. Mm-hmm. Och spelade Sold Ut Globen och sånt där.
Mm.
Och gjorde målarrock och hela det färgglada. Fast han är 23. Mm. Så har han den frissan, de färgstarka kläderna och det så här gränslösa geniet som inte kan ta sig själv på allvarligt. Men, men han är, jag vet inte vad han ska klassas som. Han är i grunden gospelkörsångare. Mm. Väldigt akademiskt lagd musiker. Så han spelar alla instrument och är i det närmsta liksom fusion. Och det är ganska så här olyssningsbar musik, bara för att det inte har några gränser liksom talangmässigt. Så det är bara som ett sprudlande.
Jaha, han behöver inte begränsa sig.
Nej.
Av praktiska skäl.
Och han är liksom extremt hyllad från allt från så här vilka är det han samarbetar? Coldplay och inte Frank Ocean, men
stora artister.
Ja, jättestora artister. För han skapar väldigt, och så är han liksom en så här clown i det att han leder kör i publiken under sina konserter och sånt där. Att det blir liksom ganska mycket jippo. Och jag håller på att lansera min nya pianokanal. För att jag spelar extremt mycket piano nu, Ida.
Mm-hmm.
You have no idea.
Oj.
Jag får väldigt ofta förfrågningar med så här, spela på det här bara.
Ja.
Gör din piano.
Men det har du nämnt i podden.
Ja, och det har bara eskalerat på den här korta tiden sedan vår förra. Så att jag håller på att skapa en profil på bland annat Spotify som ska heta, du kan få gissa vilket namn jag valde, mellan
ja, det finns alternativ, jag tror jag skulle gissa hur
för jag ska inte heta Pontus de Wolf, det är fortfarande jag som, men jag ska heller inte dölja det, då ska jag heta antingen Pontus on the piano eller Piano by Pontus.
Piano by Pontus.
Exakt.
Ja, yes.
Det är mer Vogue, eller hur?
Piano by Pontus. Ja, det är lite så restaurang.
Ja.
Plan.
Ja, det är inte Pontus by the Sea.
Nej.
Det är det inte. Men
det är Pontus by the Piano.
Ja, Pontus. Exakt. Piano by Pontus blir det. Och det, där har jag liksom, för att i början så kastade vi, jag och mina producentkompisar kastade klipp fram och tillbaka på den här stackars Jacob Collier, som är jätteframgångsrik, måste jag säga. Men där vi tyckte att han var liksom en tönt och jobbig och det här går inte att lyssna på och så här, vad är det här för blaha? Liksom. Så som man kan vara med konkurrenter.
Ja, precis. Lite raljant, kanske lite avundsjuk.
Superraljant. Men sen så fick jag ändå, han är ändå så här half my age. Så jag får någonstans så här settle down, Pontus. Där, det är inte klädsamt. Och jag, nu för tiden är jag mogen nog att jag vet det. Efter några bollningar. Så att jag började få så här faderskänslor för honom. Att så här, men tänk om det här var min son som hade lite svårt att begränsa sig och sin talang och sånt där. För det blir liksom väldigt
maximalistiskt.
Exakt, väldigt mycket solon liksom och det. Men då tänkte jag ändå att så här, ja men jag kan ändå följa honom för då kan jag lära mig någonting.
Mm.
Så här gör han när han har de här urspårningarna rent tekniskt och så här. Vad kan jag lära mig? Ja, men då kanske jag kan lära mig någonting om begränsning. Genom
inversionen.
Ja, men lite någonting om minimalism. Så här, vad skulle jag, om jag fick ha hans snabbhet, så här, vad skulle jag skala bort? Liksom, för att bara ha det nödvändigaste. Jag fick vara lite så här, om jag fick vara lite Rick Rubin på honom, så här, play two notes, typ.
Mm.
Och så här, gör ett riff på det.
En av världens bästa producenter, för er som inte vet vad Rick Rubin är.
Och som är väldigt så här, skala ner. Mm. Vad är det essentiella, liksom?
Mm. Ja, det visste inte jag att det var så han. Mm.
Ja, men det är så han har
fått en bok nyligen som blev jätteomtalad också, om kreativitet.
Med lite så här zen-floskler.
Ja, okej.
Jag tror det är en mening per sida, typ. Nej, men han var, skapade det moderna hiphop-soundet genom Run-DMC och sen Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys och så här, genom bara att ta ner och så. Men att jag tänker att mitt Piano by Pontus ska vara lite liksom anti-Collé. Att jag ska bara ta ner och så ska jag lyssna på...
Det har du ett namn annars till din kanal.
Anti-Collé, ja, jättegulligt. men så ska jag liksom mera vara så här Erik Satie. Eller om du känner...
Ja, jag känner till kompositören, men för en sekund så trodde jag du uttalade fel Erik Sade.
Lite Erik Sade.
Jag bara, du uttalade Sade, tänkte jag så.
Erik by Sade.
För jag tänkte på Danny här, det var liksom en kategori. Nej, Erik Satie, jag är stort fan alltså. Ja. Klassisk lyssnar på i bakgrunden när man sitter och läser musik.
Verkligen. Mm. Och att det kommer, det är liksom så här... Det tar ut det viktigaste i varje ton. Mm. Så här, och att allting ska kännas på... Men eller det, ha ett liksom syfte med det.
Ja, men det där är ju som i poesi till exempel. Alltså det där är ju typ, tänker jag, nästan alla konstformer. Jag tycker ju mer man arbetar med sin konstform, desto mer kommer man ju till den punkten.
Ja, helst.
Att man helst, ja, precis. Ja. Att man söker sig till den rätta tonen, eller för att citera Gustav Flaubert. Le mochist, alltså det rätta ordet. Man ska hitta det rätta ordet. Nej, men att man liksom... Man söker sig till att skala ner, helt enkelt.
Mm.
Och jag tycker det är intressant, jag träffade på en bekant som är... Hon och hennes man är båda så här, verkligen metalheads. Typ.
Mm.
Och, men numera, visst du pratade så visade det att hon lyssnar nästan bara på så här avantgarde jazz. Och det gör jag också, lyssnar nästan bara på jazz, liksom.
Mm.
I alla fall om dagarna när jag sitter och jobbar och så där, så har jag alltid det i bakgrunden.
Mm.
Och det är intressant att... Man, det känns som att det är väldigt vanligt att man rör sig mot det. Det är, så här, det är lite så här klyschigt att gamla människor lyssnar på jazz. Typ, men
ja,
att man
precis.
Rör sig mot det här väldigt minimalistiska. Jag vet inte vad det är, men samma sak tycker jag med skrivande. Att man vill ha, man försöker hitta färre och färre ord på att de är rätt. Liksom.
Mm.
Jag har faktiskt tänkt på det i mitt eget liv de senaste dagarna. För att jag är ju inte på Instagram, som några kanske har märkt i podden. Däremot så har jag ju... såklart lägger jag ju såklart mycket tid på Facebook istället. Och jag har inget emot det. Jag är stolt över det.
Ja.
För jag tycker det är ganska ofarligt medium för mig. Jag får inte så mycket FOMO.
Nej, det är för att ingen lägger ut events längre.
Nej, men det händer ju typ inte så mycket på Facebook. Så det är inte så mycket. Och det är mest boomers som hänger där. Ja. Alltså. Men i alla fall, ganska starkt i litteraturvärlden skulle jag säga dock. Att det är ganska starkt. Det är nog ganska mycket folk som... Det är nog där konversationen sker, har jag märkt.
Ah.
Nu är jag lite mer aktiv på Facebook, så jag har insett att det här alla pratar om i litteratursvängen. De här typ 100 personer som jobbar i litteratur. Alltså väldigt liten värld. Men så förutsätt att man känner varandra. Annars får man inte upp det som egna. Men det pågår mycket debatt där uppe, märker jag. Det stör mig lite, så jag måste kanske muta. Jag orkar inte bli, med. Alla såna här konstvärlden, litteraturvärlden. Man blir så, jag mår så dåligt av det. Alltså, jag vill bara skriva mina böcker. Jag vill inte ha den så här skitsamma. Men då har det kommit upp på min Facebook en grej som är ett fenomen, skulle jag säga, som heter Dull Men's Club. Och finns också, sen har det också kommit upp Dull Women. Och vad det är i princip är att det är typ människor från hela världen som lägger ut bilder på sig själva och presenterar sig själva lite grann. Och det finns en särskild formula hur de gör det, typ så här, säger sin skostorlek och vad de tycker om bananer. Typ. Alltså, makes no sense. Det är bara så absurd
grej. Som ett LinkedIn, fast anti-LinkedIn, liksom.
Ja, precis. Anti-allt, skulle jag säga. För det är verkligen så här, de vill inget speciellt med det. De bara så här, hej, jag är en tråkig person. Det här är mitt liv. Det här tycker jag om att göra. Jag går till jobbet, sen går jag hem. Jag tycker det är skönt att ligga på soffan, typ.
Mm.
Och när man... Jag har fått upp ganska mycket av det här i mitt flöde, eftersom det händer inte så mycket på Facebook, så att då kommer ju upp mycket då om man börjar läsa någonting. Så jag har fått upp ganska många sådana här. Och jag blir ganska inspirerad av det här, känner jag, i mitt eget liv. För jag blir så här... Åh, vad mycket människor det finns där ute som har så tråkiga liv. Och vad skönt det låter.
Ah.
Alltså, jag har liksom haft lite så här självrannsakan. Jag bara, vad är det egentligen jag alltid har strävat efter?
Ja.
Jag har alltid varit så dragen till liksom äventyr.
Mm.
Jag vet att det kanske är bara jag. Alltså det kanske inte är någon allmän mänsklig erfarenhet. Men mitt liv har ju varit väldigt präglat av det. För er som är nya lyssnare, jag kan ju säga exempel, bara för att ge lite metrics. Jag har typ bott utomlands i 12 år. Jag har bott i typ 10 länder. Jag har nog levt 5 liv i det här livet, skulle jag säga. Alltså jag har gjort så otroligt mycket olika saker. träffat alla möjliga sorters människor. Alltså jag har gjort allt, känns det som. Och jag hoppas inte låter som att jag skryter, för att ibland känner jag bara, varför? Alltså jag, det är liksom, ja, ja, jag är så här, ja. Ja. Jag trodde nog att det skulle betyda någonting, men jag är inte så säker på att jag har gjort det. Nej. Alltså ibland tänker jag så här, varför har jag slitit så mycket? Vad har det egentligen gett mig? För det är ju ganska ansträngande att hålla på och flänga runt och liksom upptäcka och testa och undersöka och liksom utforska. Men det är som att jag har behövt göra någon slags så här experiment på egen hand. Att jag vill lära mig genom att göra saker istället för att bara läsa om det. Så jag vill liksom uppleva grejerna för att få lära mig. Och det har landat i att så här, ja, jag behövde nog inte göra allt det här. Mm. Alltså det ledde ingen vart riktigt. Nej. Eller gjorde det det? Det är det man aldrig vet.
Frågan är, ledde det till något bättre än vad det annars
hade lett? Nej, precis. Och man vet ju aldrig. Alltså hade jag... Det jag kan känna ibland så här, nu är 38 och känner så här, okej, men tänk så hade jag lagt den tiden som jag har lagt på alla de här olika upplevelserna och äventyren och mötena och erfarenheterna. Tänk så hade jag lagt dem på att typ fokusera på en karriär eller på liksom, jag har ju skrivit hela tiden, så jag, det syns ju inte, men jag har ju skrivit hela tiden. Och precis syns ju det i att mitt skrivande har utvecklats i det tysta, så att säga. Men tänk så hade jag lagt det på en akademisk karriär, då hade jag förmodligen liksom... Kunde jag ha varit professor nu eller någonting? Ja, nu är liksom så här, knappt har jag precis fått en examen. Och, alltså i den världsliga måtten så ligger jag ju ganska långt efter. Jag har ju inte någon riktigt... Jag vet inte. Alltså, istället har jag ju mycket erfarenhet, men det är ju inte som jag kan använda till någonting. Jag kan inte få ett jobb för att jag har träffat mycket intressanta människor. Eller förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Inget jag kan skriva upp på en CV och visa upp för världen. Så jag är liksom... Jag är lite ambivalent till min egen val i livet. Jag vet inte om jag behövde allt det där, men jag vet att när jag var yngre, alltså när jag var barn typ, då tänkte jag alltid att jag ska göra allt, men jag ska uppleva allt, testa grejer, och sen ska jag bara slå mig ner på landet och skriva böcker.
Ja, så blev det lite så.
Och så nu är det lite så.
Ja.
Nu vill jag inte åka någonstans.
Nej, men det är skönt, det är ju intressant det där att du säger att du bara vill skriva böcker och att folk ska läsa om det. Du skickade ett litet lästips till mig i veckan,
just
den här artikeln.
Det var intressant.
Ja, det var jätteintressant.
Om det personliga varumärket och om exponering och allt
precis.
Det här.
Ja, precis. Rebecca Jennings på Vox.com. Vad är Vox för någon typ av digitalt magasin?
Ja, det vad är det nu. Det är inte New York, det är inte New York Magazines online. Nej, det är något sånt där.
Det är bara en helt vanlig Vox. Vad fick du ut av den artikeln?
Nej, men det var intressant, för den handlade mycket om behovet för exempelvis särskilt musiker att ta upp där. Det var en, det var en musiker som pratade om det här i texten, som hade blivit stor tack vare TikTok. Men han kände ju så här, nu har jag signat på ett stort label, han hade Universal eller något sånt där. Men ändå, det tog aldrig slut för honom. Han måste fortfarande hålla på liksom, och sälja in sig själv.
Ja, visst.
Och lägga upp videos och vara relatable och vara autentisk. Han får liksom inte, man får aldrig chansen att vara lite så här. De tar som exempel Tom York i...
Radiohead och Radio. The Smile.
Ja, precis. Man menar någon som exempel. Att få vara lite mystisk. Liksom. Det finns ju inte riktigt det privilegiet längre att få vara lite mystisk.
Nej.
Och det har ju också alltid varit min dröm att så här, slippa sociala medier och kunna bara få göra sin grej och folk ändå vet om det. Typ. Men det är ju den ambivalensen kring det där. Att helt enkelt känna att man måste typ vara ute och vara synas och höras.
Ja, men det är också en... Då har man kanske inte så här studerat riktigt. För att man kan ju vara väldigt synlig och mystisk också. Som sådana så här Tom York-filurer som är liksom väldigt aviga i intervjuer. Eller liksom någonting är off hela tiden. Att det är... Han har ju synts extremt mycket. Och bara att han är konstig hela tiden.
Men det är också på hans villkor hela tiden. Man måste inte vara den här liksom,
exakt.
Ja, det är en lättsålda personen.
Det är ett jättebra verktyg för att saker ska ske på hans villkor. Verkligen. Men det blir ju någon slags lite linslusaktig grej över en om man är anti. Det är bara att se på så här Billie Eilish också. Som är väldigt exponerad på ett obekvämt sätt. Men gärna exponerar sig. Liksom,
det känns lite poserande så att den här...
Ja, den här så här Kurt Cobain-aktiga grejen. Men den är svår att börja med i efterhand.
Det är det.
När man väl har gjort sig till det här tillgängliga gulliga. Liksom, då kan det ju klinga falskt. Och det är jobbigt att börja sen med någonting. Om det inte liksom föll en naturligt.
Ja, Det finns Bourdieu prata om det här, alltså filosof eller filmen teoretikern. Mm. Jag läste en text, det var inte av honom, om honom nyligen, och då handlade det mycket om det, typ hur de olika fälten ser ut. Jag pratade mycket om olika fälten och så här. Då var det litterära fältet och så. Mm. Och då pratade mycket just om hur vanligtvis om man vill få ett, om man, vanligtvis hur man gärna man inte ens vill. Det här texten var från 80-talet, så det var inte en ny text. Men hur gärna man än vill så ska man typ få göra sitt namn som exempel poet. Då kanske du måste flytta till Stockholm och synas på lite scener och uppträda och lära känna folk. Mm. Sen kan du flytta ut på landet.
Ah.
Men du behöver göra den här passagen för att liksom få dina kontakter och ditt sammanhang. Och det var intressant tycker jag att läsa den här texten, för att den var så pass gammal, men det är fortfarande så pass sant. Och att nu har vi då kanske att man måste, istället för att flytta till Stockholm, det kanske du också måste göra, men du kanske måste vara på internet. Alltså du kanske måste hålla på och få dina kontakter och ditt nätverk på internet. Sen kan du opt out.
Verkligen. Jag tyckte ett bra exempel var den här, det här kontot Diktektiven.
Mm-hmm. Det har jag missat.
Men det var en tjej som nyligen som har skrivit dikter på papper och klistrat upp dem runt på stan.
Mm-hmm.
Och sen tagit en bild på det. Och så får man läsa dikten så. Hon har gjort det i flera år. Och nu,
det är hennes egna dikter, inte hon.
Ja, precis. Och nu hade hon en liksom utställning av alla de originalpapperna på Tranströmer biblioteket.
Aha.
Jag vet inte om det fortfarande hänger kvar, men det var vernissage där för ett tag sedan. Men det var ett väldigt kompetent grepp på att liksom få med sig lokaltidningar och ha ett nytt kul grepp för att få liksom få ut poesi.
Men det är också, där låter det som att den personen har lyckats med det som jag tror är det viktigaste i dagens medieklimat, är att ha något visuellt att visa upp.
Ja.
Alltså det räcker inte att ha en bra text, för text går typ inte att dela i sådana medier. Alltså i alla fall inte så länge Instagram dominerar så mycket. Mm. Och även om du lägger ut en länk till en text på Facebook, det är ingen som klickar på den.
Nej.
Men däremot en bild med några korta rader, det kanske du kan komma undan med på till exempel Instagram.
Ja.
Det är visuellt på något sätt.
Ja, de här, alla konstformerna har, får så... de har verkligen liksom fått gå igenom stålbadet sociala medier och internet de senaste 20 åren. Alla tacklar det på lite olika sätt.
Mm.
Förra veckan, eller förra gången, pratade vi väldigt mycket om musik och hur man behöver profilera sig där. Dans har ju liksom blivit en mycket större och mer mainstream-relevant konstform än det har varit på väldigt länge.
Mm-hmm.
Genom sociala medier, tänker jag. För att alla barn dansar. Och dans är någonting man visar upp, liksom. Även om det är i den lilla skalan. I en amerikansk podd som jag lyssnade på så konstaterade man att litteraturen har gått igenom det här testet med att digitaliseras på att till exempel läsas på Kindle eller på läsplattor och sånt där. Men att man, den försäljningen har gått ner och man har gått tillbaks. Man visar att man så här, jag vill läsa i pappersform.
Mm.
Det, till och med liberalerna går ut med en slogan nu som heter från skärm till pärm. Det är deras nya skolpolitiks slogan.
Ja, det är full circle alltså.
Vi fick testa på en generation där.
Ja, det gick inte så bra.
Det gick inte så bra, så nu får vi gå tillbaka.
Jag sitter ju här medan vi pratar också och försöker fippla med min mobil för att min dotter ber att få skärmtid.
Ja.
Så då måste jag fylla i här, apropå detta. Och det är ju liksom, då det som händer är alltså, för er som inte har tweenies, så är det ju att man kan välja, om man har till exempel iPhone, att ställa in hur mycket tid man får varje dag på sin telefon. Ja.
Kan
man reglera det, så hon kan skicka ett sms till mig så här, kan jag få 15 minuter YouTube, och så skickar hon en request och så kan jag godkänna den requesten. Det blir ju lite enformigt, man vet ju klockan 3 varje dag efter skolan, då får jag ut samtal, jag vet ju vad det ska handla om. Det är inte så här, hej mamma, det är så här, kan jag få YouTube, ja nu ringer hon, varför jag sa det så rör jag telefon, då är det så här, kan jag få YouTube. Ja, så det är väl lite det här också, att man hittar den här balansen typ.
Kan du inte köra lite reverse psychology, att hon får boktid?
Ja, jag har faktiskt funderat på det där. Att du läser så här mycket, så får du så här mycket ljud.
Nej, men jag bara tänkte, du får absolut inte läsa en bok om du inte får ett sms från mig först. Får läsa 15 sidor? Ja, går väl an.
Tyvärr, alltså hon älskar ju att läsa. Men tyvärr, det som läsningen alltid kommer kämpa med i kampen mot skärmarna är ju dopaminet. Alltså det är ju så enkelt. Det är ju bara så.
Ja, verkligen.
Man får inte samma dopaminkick, i alla fall inte inom första minuterna när man plockar upp en bok.
Nej, det är
sant. Det tar lite tid.
Men det jag tänkte av den här artikeln för att bara avrunda det är att litteraturens nuvarande problem eller kamp, det är ju att den har individualiserats så himla mycket.
Mm-hmm.
Alltså att det är, alltså man har mycket starkare så här författaridoler nu inom alla genres.
Tror du det?
Ja, jag tror det. Att mm-hmm. man är liksom, det, man är inte lika mycket med i smeten att man tänker så här, jag är sugen på någonting nytt.
Mm.
Ge mig någonting nytt, utan man följer vissa.
Jag vill ha min Colleen Hoover-bok.
Ja, typ. Man följer vissa individer eller så här bokinfluencers. Mm, de här bokklubbarna som vi pratade om. De tar ju väldigt sällan upp liksom, det här är bokhösten.
Nej, så här. Svårt att få överblick.
Ja, utan det är mer så här, läs det här.
Mm.
Så att man behöver ju kanske både ha, som i artikeln, att man måste skapa sig en profil. Liksom en internetpersona. Men man måste ju också hamna i det här tastemaker-fåran på något vis.
Ja, jag hade verkligen önskat att det fanns ett större allmänt grepp om här är böckerna som kommer i höst.
Mm.
Här kan du enkelt få lite information om dem.
Ja.
Jag typ vill att vi skulle göra det egentligen, men det är ju utanför vårt uppdrag och det skulle också ta så mycket tid. Men för er som är nya lyssnare så sitter jag ju med i Kulturrådets grupp för skönlitteratur, vilket innebär att jag är med och bestämmer vilka som ska få skattepengar och vilka böcker som ska hamna på biblioteken.
Mm.
De kan också köpa in egna böcker, men vi kommer ju, de tackar vi ja, så kommer de till alla biblioteken. Så att vi har ju inflytande där.
Mm.
Och det hade varit så himla nice om vi kunde också skriva små utlåtanden, typ ha ett Instagram-konto och lägga ut små utlåtanden om varje bok. För vi läser ju allt. Ja. Vi läser ju alla böcker.
Ja.
Jag får ju hem mellan 80 och 100 böcker var sjätte vecka för varje möte. Så jag får ju hem allt och läser en fjärdedel av det.
Mm.
Att vi alla skrev en liten kort så här, tips. Eller så här, den här boken handlar om det här. Typ.
Mm.
För ofta tänker jag så här, det är ingen som kommer läsa de här böckerna. Det är jag och typ kanske 100 personer till.
Mm.
Så folk vet inte ens om att de finns.
Nej.
Det var så himla skönt om det bara fanns en allmän plats för information.
Ja, en så här super hot take. Så här är i alla fall alla representerade en gång. Liksom.
Mm.
Och så fångar det kanske upp. För det är sant. Man, bara att någon berättar om någonting kan ju få det att verka mer intressant.
Mm. Liksom. Och det är så skevt vilka som får den chansen att berätta. Ofta är det ju så här, du skriver ett intressant ämne. Nu pratar alla om sexuella övergrepp. Ja, då kom den här boken.
Mm.
Att det handlar om någon samhällsfenomen eller sådär. Det är enkelt att koppla. Men de bästa konstnärliga verken går ju inte att förklara på det så enkelt sätt.
Nej,
precis. Just man kan säga, ja, den här boken handlar om incest och är jättebra. Eller, nej, dåligt exempel. Det finns bara en som har lyckats med det och det var Anna Isnin. Nej, men det är ju sällan, alltså bra böcker har ju ofta något mycket mer komplext i sikte än en enkel så här, storyline.
För och sen ska man ju komma in på liksom hur det är stilistiskt och sådär också.
Ja, exakt.
Det är väldigt
det är så många variabler.
Ja, exakt. Ämnet är ju bara att skrapa på ytan.
Ja, och det är ofta det som får utrymme till exempel i media om man ska lyfta fram någonting. Så här, det kan handla om det här typ. Och så är det boken suger liksom och kommer upp att läsa. Men den handlar om det här ämnet som alla vill prata om. Så du får en uppmärksamhet.
Mm. Jag var ju på en jättetrevlig resa.
Ja.
Jag tog mitt kulturbarn till London på en kulturresa för barn. Det är inte så grovt som det låter, men det var väldigt trevligt.
Jag vill passa på att säga inflik att vårt namn har ju lite ironi också.
Ja.
Så folk förstår det som inte tror plötsligt. Man nu lyssnar och tänker att den här boken handlar boken. Nej, den handlar verkligen om kulturbarn.
Nej,
jag är ju inget kulturbarn. Pontus är väl lite kulturbarn.
Mm.
Och vi har ju fått barn som nu blir då kulturbarn. Men det är ju också lite menat som en liten tongue in cheek, eller vad ska man säga?
Jo,
det finns ju lite humor i att vi har valt det.
Jag tycker att termen har fått lite för mycket skit. För att det är så här,
att man är nepo baby.
Ja, men så här, vad är så här lantbrukarbarn då? De har lättare att bli lantbrukare. Eller liksom,
fast
de
har större chans. Det finns ju något som heter status, Montes.
Ja, men läkare då?
Ja, läkarbarnen.
Ja, men man blir ju ganska mycket.
Men man hör ju att de kommer att vara jobbiga.
Ja, de är jättejobbiga. Nej, men jag är ju läkarbarnbarn också.
Jag är ju lärarbarn och det är ju den bästa kategorin av alla.
Okay,
alla vet ju att lärare är bra föräldrar.
Jag vet
föräldrar.
Vilka ni är. Ja, min mamma var också lärare.
Ja, men det ser du.
Ja, nej, men i alla fall. Det är svårt att inte påverkas av ens miljö. Mm. Liksom.
Du var i London.
Jag var i London. Det var väldigt roligt att vara där genom ett barns ögon.
Mm.
För då fick man vara... Jag har åkt dit ganska ofta och initierat, jobbat med några där. Men framförallt så har jag bara åkt dit och haft flow senaste åren.
Mm.
Men det gick ju, det var en väldigt bra animerad, tydlig stad för ett barn att åka för första gången.
Okay.
Mm. För vi har inte varit utomlands i och med att han är 7 och det var en pandemi.
Mm.
Och
det är inte så kul för barn att åka utomlands, ärligt talat.
Nej, vi har försökt. Alltså jag och Elsa har varit i Paris, Köpenhamn, skittrista städer.
Mm. För barn är det inte så kul alltså.
Nej, det är bara vanka runt. Men där hade man ändå liksom, man hade The Lego Store, man hade The Lion King, man hade Naturhistoriska museet, som var alltså kul för stora och små. Men en av höjdpunkterna var nästan att vi blev klara, det var så himla fint väder, så att vi körde liksom Park och Soho och innerstan och sånt där väldigt fort, liksom, så fort vi kom dit. Så vi hade nästan en dag över, kan man säga, för att vi inte ville göra City en gång till.
Mm.
Då tog vi oss till Hackney, som är en tidigare verkligen så här no-go-zon, typ.
Mm.
Det säger mina aristokratiska släktingar i alla fall. It's practically a no-go zone.
Det är som Södermalm.
Verkligen. Eller Bagarmossen.
Ja, precis det. Ja. By the way, jag hittade en gammal krönika, för jag sökte på någonting på nätet, så kom det upp en gammal krönika av Alex Schulman från 2010 eller 2013. Då han hade sålt sin lägenhet för han var så rädd för bostadsbubblan.
Mm.
Som fortfarande kan komma, vem vet jag. Han har inte kommit än, men då hade han sålt sin lägenhet och skaffat en hyreslägenhet. Han bara, jag ska inte bara skaffa en hyreslägenhet. För det första, hur fan gör man det?
Ja.
Hur? Ja. Men okej. Och då sa han, man vill ju inte hamna i Bagarmossen eller något sånt där.
Wow.
Det var liksom mardrömmen.
Vad är det? Är det?
Nej, jag har bott i 10 år.
Han är ju från Farsta. Är inte det lika långt?
Alltså jag skulle säga att Bagarmossen är mycket mer trevligt än Farsta. Men, ja.
Det är ju inte på en annan sidan av skogen.
Det är ju liksom lite, ja precis. Men hur som helst, Hackney. Ja.
Shout out till ert kulturhus förresten. Är inte det supervälmående?
Mm. Jag tror du tänker på Folkets hus.
Ja, ja.
Mm. Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Och jag har också arrangerat mycket grejer under åren. Jag arrangerade barndiskon där under några år när min dotter var liten.
Mm.
Innan vi flyttade till USA. Det var jättepopulärt. Och nu har de fått ny ledning som är jätteaktiv och gör massa kul grejer.
Mm.
Det finns också Bagis bildningsbar där de har tongue twister. Där de har olika, bjuder in olika forskare som pratar om olika ämnen.
Ja, vad roligt.
Det är mycket trevligt som händer där. Ja.
Men liksom, vi bodde mitt i smeten. Öster om det ligger typ Brick Lane och The Barbican och sånt där. Som är liksom, för 10 år sedan så städades det upp och blev lite hippa.
Mm.
Liksom, hippa områden. Och bra curry och David Bowie föddes där. Och så här, nej, Brixton. Ta bort det där med David Bowie. Nu har man liksom hittat ännu längre österut att gentrifiera eller så här cleana upp. Så att man, jag visste ingenting om Hackney förutom att jag hade hört uttrycket Hackney Diamonds.
Mm-hmm. Från, vad är det?
Det är namnet på Rolling Stones senaste LP, den som kom förra året. Och,
va? Släppte de en skiva förra året?
Ja, det gjorde de.
De är typ, hur gamla är de? 80 år?
De är absolut 80 år.
Oh my god, inga alltså goals. Men, ja. Ja. Mm.
Men då är ju min anglofile storebror informerad om att Hackney Diamonds, det är när man slår sönder vindrutan på en bil, så krossas glaset i väldigt specifika små bitar. Inte i stora
just
skärvor.
Det.
Och så använder man dem för att ha som... inte charcuterie, vad heter det?
Accessoar.
Ja, nej, men som örhängen. Alltså som fake glitter.
Oj.
Helt enkelt. Eller okay. Halsband. Att det liksom glittrar som diamanter.
Aha, oj, oj, oj.
Men det är bara liksom...
En sönderslagen ruta.
Ja, precis. Men så har de liksom... De har rustat... Det kändes väldigt Köpenhamn. Vi var på en restaurang som heter Café Cecilia där jag så här kände igen kocken från Köpenhamn. Då vet man att man är... Och de hade inga skyltar och det var jättegott. Och de utanför så renoverade de glas, gasklockor till lägenheter. Och de har satt upp så här containerboenden för studenter. Så det var väldigt mycket under upprustning. Och så hade de lagt, så hade de renoverat ett gammalt museum och rebrandat det till Young Victorian Albert. Som alltså Victorian Albert är ett känt designmuseum kring Victoria som ligger nere i ett så här museikluster i södra London. Och där, alltså efter Queen Victoria och hennes man Albert.
Just det.
Och det här var då Young Victorian Albert, där de har samlat liksom barnleksaker.
Barn, okej. Okay.
Så att det var allt ifrån gamla fantastiska dockskåp från 1800-talet som var liksom lika stora som din och min första etta ungefär. Till cyklar och kläder, tv-spel och så här brädspel och så här originalskisser till en massa nördiga brädspel och sånt där. Så att man kunde liksom förkovra sig riktigt mycket. Men sen så blev det också så här, apropå vad vi har pratat om tidigare, att våra barn upplever vår kultur igen. Alltså det är inget starkt skifte mellan våra...
Nej, allting är remakes på olika sätt.
Ja.
Vi... Eller låta. Min dotter, har du hört? Han bara, den här låten... Jag bara, den där låten var populär när jag var liten.
Ja.
Hela tiden. Alltså ja. Det är... Alla låtar hon sjunger på var ju poppis när jag var liten.
Ja, och så här, man liksom visar... Jag visar Lynn hela tiden vad som är bra tv-spelskultur. För att det är så här... Och det... Side note, det tror jag verkligen var en enorm faktor till varför skolan gick över till skärm. För att det drevs igenom av så här 60-70-talister som var livrädda för ny teknologi. Och kände att deras barn var tvungna att lära sig det.
Ja.
Nu senaste 10 åren. Att de hade alldeles för förhöjd respekt.
Jag hade ingen riktig kunskap om dess negativa sidor.
Nej, precis. Medan du och jag liksom växte ju upp med maskiner. Och är inte så imponerad av det.
Och framförallt har sett baksidan av sociala medier till exempel.
Ja, verkligen.
Så man vet vad det innebär.
Ja.
Och kanske lite mer försiktig med sina egna barn.
Så vi gick inte upp i spinn på samma sätt. Jag jämför hela tiden med att när jag började i 7:an och man skulle välja språk, så sa alla, ni som vill tjäna mycket pengar i framtiden ska välja tyska.
Mm-hmm.
För det är det som kommer pratas inom EU. För att det var liksom, vi gick mot val och det var så här efter murens fall. Och att det var ju en rädsla för att så här, en slags livs-FOMO-kris för våra föräldrar. Inte för oss.
Att hamna utanför gemenskapen.
Och sen läste, var det bara jag som läste franska och alla andra ångrade sig. Liksom. För att det är roligare att vara i Paris.
Jag läste också franska, ja. Det är så vackert språk.
Exakt. Ibland är det inte svårare än så. Men jag menar, så att det är bättre att ha liksom...
Men jag önskar att jag läste tyska lite.
Du önskar det nu?
Ja, men jag tycker ju om...
Vill du vara rikare? Eller vad?
Ja, precis. Jag vill gärna bli rikare. Nej, men jag tänker att man har mer... Alltså, det är mer pakt. Man kommer ju aldrig kunna lyckas... Eller, det är väldigt svårt, tror jag, att Frankrike och lyckas i Frankrike med någonting. De är så himla... Eller så inte lyckas, men alltså, att bli integrerad i Frankrike. Du måste bo där typ ganska länge. Men däremot... Ja. Flyttar du till Berlin så skulle du kunna inom något år fungera ganska bra där. Och kunna så, leva där och vara del av samhället.
Ja. Min pappa var ju så här motståndsrörelse i Sverige på brittiska konsulatet. Så att tyska var lite no-go.
Aha.
Det talades inte jättehögt i vårt hem.
Okay.
Det var när Tyskland fortfarande var ont.
Mm.
Fram till 89 där någonting.
Jaha, inte så länge.
Ja, länge. Då är jag snäll.
Det långa världskriget.
Det långa världskriget. Hemskt namn. Första, andra, tredje och sen det långa världskriget. Ja, nej men så då på det här... så det är roligt med barnkultur just nu för att man vet inte var gränsen suddas ut riktigt någonstans. Så på den här... på det här museet så var det en tillfällig utställning som handlade om manga och anime och dess ursprung.
Mm.
Och då är ju liksom traditionell anime, det är från liksom 80-90-talet. Och sen var det liksom, som en liten bonus så fick man typ 100-tals verk av japanska träsnitt som har så här inspirerat till den nya japanska liksom serieformen. Så det var väldigt fint så här, sektioner hur man har illustrerat solen och hur man har avbildat månen genom hundratals år liksom, och hur det återfinns i dagens animerade film och så. Så att det blev ju plötsligt liksom superhistoriskt intressant och relevant för
smart.
Ja, och då var det kul att då var vi var ju där i tre generationer. Alltså jag och Elsa Lynn och så hans mormor och hans farmor.
Jaha, de var också med.
Ja, för det började lite med att så här, jag och min mamma och Lynn och sen Elsa och sen Elsas mamma skulle göra någonting tillsammans.
En av mina favoritkonstnärer, Helene Billgren.
Ja, och det var där, hon var jätterolig att gå på manga och japansk utställning. Nej, men bara för att man tidigare har tänkt att man så här ska vara liksom... Jag växte upp med ganska egocentriska familjemedlemmar när det kom till så här core memories. Oj. Att det var något fint med att man så här... Hon och jag åkte ensamma dit. Och sen var det så här... Eller så här, min mormor tog den till Italien. Och så här, att man...
Vadå egocentriska? Varför menar du
det? För att det var så här, det här, nu ska jag och Pontus ha ett minne tillsammans.
Det är väl inte egocentriskt?
Vad är det då?
Egocentriskt är väl om man är egoistisk. Det var väl snällt?
Ja, det var jättesnällt. Men jag fick, för mig var det lite så här att jag fick pröva den med att jag bjöd in, eller vi bjöd in fler.
Ja.
Så här, varför kan inte alla få dela hans första...
Ja, du menar att det var lite mer, ja, du menar så,
Så det var lite ett
okej, du menar så.
Ja, för det var lite så här pyttelite udda konstellation ändå.
Ja,
det, och åka liksom bådas mammor.
Ja, det låter ju ganska ovanligt.
Det kan ju låta mossigt. Men det gjorde ju att vi hade ju barnvakt också.
Ja, men gud, vad lyxigt.
Vad härligt att kunna gå på dejter.
Ja, vad härligt.
Men så jag fick vara väldigt mycket reseledare där, och det var väldigt rolig stad att dela med sitt barn och de som hade varit där på typ 60-talet i samma sällskap.
Nu blir lite sugen på att åka dit. Nu kommer ju lite våren här. Som sagt, idag är det en av de första ljusa dagarna här under året.
Ah.
Och då börjar man ju redan känna, vad härligt att åka till Paris. Eller vad härligt.
Du får passa på innan OS.
Ja, jag har faktiskt fått stipendium att åka till Fårö.
Oj, vad Bergman kul!
Gården. Ja.
Wow.
Tyvärr får man inga pengar, man får bara bo gratis då i några veckor. Jag kommer inte kunna åka i flera veckor eftersom jag har barn, men
Men familjen får vi följa med?
Ja, om man har anmält det i förväg. Men hon går i skolan, så jag kan ju inte liksom ta ut...
Det är med, inte på sommaren.
Det är med, ja, precis. Det kan vara på sommaren. Ja. Men jag kommer inte kunna åka i sommar. Så att jag funderar på att åka nu på påsklovet.
Låter som en svinbra idé.
Så vi får se om jag dyker upp från Fårö.
Eller om du dyker upp hemma hos mig. Jag har ingen el.
Ja, precis. Nu har jag hus på Gotland. Ja. Nej, jag kanske dyker upp... Vem vet, men jag har ju ingen bil, så jag vet inte riktigt hur man ska ta sig fram där då. Det är ganska Fårö är tydligen lika stort som två Manhattan, läste jag på deras hemsida.
Ja.
Och det är ju rätt stort alltså. Det är ju inte så att man kan gå.
Nej.
Så vi får se. To be continued.
Men han bodde ju inte på andra änden.
Nej, det verkar inte gå några bussar eller så att man får försöka ta sig fram med cykel eller någonting.
Man klarar sig, man åker till Fårösund, sen får man skjuts.
Ja,
det kommer gå bra.
Vi får se. Jag återkommer med tripprapport eventuellt om jag åker.
Men man får ju titta i hans biograf. Intressant.
Det är lite det jag är sugen på. Alltså. Kolla på film i Ingmar Bergmans biograf. Mm.
Låter vrålkul. Ja, men det blir jag lite avis på. Det ska jag söka någon gång. Har du något annat coming up?
Nej, alltså jag kan ju göra en liten kort, någon en minuts rapport här om min
Gärna.
Bok. Jag har inte skickat den till redaktören. Tyvärr. Och det här är ju ganska typiskt. För, alltså, det tar alltid så mycket längre tid än man tror. Ja. För min flagga var så här, men ta lite tid och pausa lite från boken så kan du läsa igen. Och då gjorde jag ju det. Och, och det är ju så intressant, för nu går det så snabbt. Nu när jag har tagit den här pausen. Det är som att man tar ett steg tillbaka som bara, tjuff, då är det så uppenbart nu när jag har tagit några veckors paus och har lite distans i texten. Jag har hållit på med den nonstop liksom, i senaste halvåret. Och innan dess då, 3,5 år. Men nu... Jag har varit så intensiv senaste halvåret. Samma sak i dess. Jag tog också, en paus på någon månad. Och då var det samma sak där. När jag kom tillbaka så bara puff liksom. Då ser man direkt vad det är som är problemet. Och nu känner jag också att det går väldigt snabbt här nu. Att jag får ordning på allting. Så att förhoppningsvis här om några dagar så känner jag mig mer klar. Men det är som vanligt tipset. Om man måste tvinga sig själv att pausa lite.
Ja.
Och backa.
Ja. Man måste liksom... Det är svårt med, för en text är ganska lik sig själv, var man än är. Jag gör det mesta De största framstegen gör jag när jag lyssnar på musiken i min iPhone på väg hem från studion.
Ah, typ. Okay.
Alltså att jag så här, lyssnar på det som en annan person. Eller dagen därpå.
Just det.
För då framstår det ju helt annorlunda. Mm. Då har jag inte suttit och vant öronen i flera timmar vid samma ljud. Utan då har jag liksom vaskat.
Och det tror jag man kan applicera på allt i livet. Så vi skickar med det till lyssnarna till nästa
gång. Ja, ta en paus. Titta igen. Var det något för dig? Det är alltid lätt att vara en kritiker. Men man måste kunna vända det mot sig själv också. Som jag och Jacob Collier.
Love your Köpans enemy.
Ja.
Vi hörs allihopa nästa gång. Tack för att ni lyssnar på Kulturbarnen. Tack för att ni tipsar en vän som kanske kan tycka att den här podden är kul att höra.
Ja, följ Pontus playlist på Spotify för superbra musik.
Ja.
Köp Idas böcker. Idag.
Idag. Jag tror faktiskt det är bokre. Är det fortfarande bokre? Ja. Det kan man göra.
Du eller måste skicka. Säga det med någon slags rim. Köp i. Fast det går inte med Ida och idag. Det är köp Ida idag. Det skulle kunna vara en bra slogan på 60-talet kanske.
Köp jag idag.
Ja.
Nej, alltså man får ju också skicka ett mejl till oss. Vi finns ju på nätet.
Vi är supertrevliga på mejlform.
Man har något att säga, antingen om podden eller något vi har gjort som man tycker är bra eller så. Kan man säga det?
Jag rekommenderar dig att följa Jenny Lind i DN. Läser du henne?
Ja, ibland.
Mm. Hon har en spalt som heter Fråga bibliotekarien.
Just det. Mm.
Där tog hon upp det här roliga att vi uppfattar saker på rim som mer sant.
Oj!
Som just så här, från skärm till pärm, till exempel.
Mm.
Det är en
slogan-känsla. Ja. Mm.
Och det får ju oss i dikter och låttexter och sånt där. Det har varit inne på att om man skapar en begränsning av vad sista ordet i meningen kan vara, så fatta hjärnan
innan det kommer.
Innan var det.
Det är lite det vi pratade om innan, att man liksom att man känner sig lite smart.
Ja, exakt.
Mm. Och själv var delaktig.
Ja, men att egentligen inte finns någon rim och reson. Nu sa jag det. Och det är spännande för så här, varför heter det rim och reson?
Mm.
Reson är ju någonting som är verkligt liksom.
Ja.
Men att rim ska in där och vara en förutsättning för att något är resonabelt.
Och det rimmar inte ens.
Nej. Och hon tar upp det roligaste exemplet på när det här har omvandlats i praktiken, eller som ofta tas upp, är i O.J. Simpson-rättegången. Så skulle de ju testa den här handsken på slutet.
Mm-hmm. Det här minns inte jag.
De hade ett bevis, en handske, aha, okay. Och så passade inte den på honom.
Mm.
Och för att den inte passade så blev han frikänd.
Oj.
Och då sa försvarsadvokaten sa till juryn innan: if it doesn't fit, you must acquit.
Det är som Askungen.
Och brände in det som en liksom.
Oj, gud. Och du vet, de blev indoktrinerade där.
Ja. Ordens makt.
Mm. Det blev som Cinderella.
Ja, så köp foten. Ida idag. Om man
ser jobba,
det
du får jobba
bra.
På det.
Det var som en president som I like Ike.
Ja.
Det skapade ju en president på 40-talet eller vad.
Du får jobba på det.
Ja.
Vi hörs nästa gång. Tack för alla som lyssnar.
Det gör vi. Tack.
Hej då.
Hej då.
Ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tove-fallet. Det olösta mordet på Viking Sally. Loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.